Sedan 2021 har ju IS tillsammans med några andra ungdomsorganisationer inom synskaderörelsen haft ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden som heter Stoppa funkofobin. Och nu har vi faktiskt besök här i studion utav Erika Hudson som jobbade som projektledare för det här projektet. Välkommen hit, Erika.
Åh, tack. Vilken ära att vara en av era första gäster. Jättekul ju.
Ja, men verkligen.
Jätteroligt att ha det här, verkligen.
Vill du berätta lite om dig själv och om vad projektet Stoppa funkofobin var för någonting?
Ja, men absolut. Jag kan börja lite med mig själv. Jag är svensk-amerikan, så jag har faktiskt bara nyligen kommit tillbaka till Sverige efter att ha varit i USA i nästan 13 år. Så det är kul att vara tillbaka till Sverige, och det var då jag började bli lite mer engagerad med unga med synnedsättning, då jag själv har en synnedsättning. Och den här möjligheten inom Stoppa funkofobin-projektet kom faktiskt upp när jag var klar med mina studier. Och då kom jag in som den andra projektledare inom projektet. Vi hade en jätteduktig projektledare innan mig, Josefin Thorén, som faktiskt skrev en rapport för projektet. Och sen kom jag in här i slutfasen för att sprida all information som hade redan tagits fram och utforskat tillsammans med mina fantastiska kollegor, som tyvärr nu inte är mina kollegor längre då projektet har tagit slut. Men vi samarbetade för att helt enkelt stoppa funkofobin, alltså stoppa den diskrimineringen som personer med funktionsnedsättning tyvärr fortfarande utsätts för i Sverige och globalt helt enkelt.
Ja, men vad spännande. Det låter som ett väldigt bra projekt verkligen. Vill du berätta lite vad ni har gjort för någonting inom projektet?
Ja, absolut. Jag kanske började redan lite där för tidigt och sa att vi skrev en rapport, och tyvärr kan man väl tycka att ett sånt här projekt borde inte behöva finnas, eller hur? Liksom man tänker 2024, vi har väl stoppat funkofobin i Sverige, men nej, det har vi inte. Så vad projektet gjorde när det började då i 2021 var att vi ville utforska vad problemet fortfarande var i Sverige. Och då kom vi fram med en rapport helt enkelt som verkligen sätter ord på dagens Sverige för unga personer med funktionsnedsättning och funkofobi. Och denna rapport verkligen går igenom de fördomar och utmaningar som unga personer med funktionsnedsättning möter av idag. Rapporten själv också ger olika förslag på begrepp och ord som vi bör använda inom funktionsrättsrörelsen. För det är ju lite svårt ibland, har jag upptäckt själv, att folk inte riktigt vet vad de ska säga när det gäller just personer med funktionsnedsättning och funktionsrätt. Så det med rapporten var en grej vi ville också lyfta så att folk kan få den här kunskapen de behöver. Men denna rapporten gjorde verkligen det första steget för att sen sprida ordet om stoppa funkofobi. Och vi har haft möjligheten att ta fram filmer för att sprida ordet. Och sedan det här sista året när jag kom in var att sprida det här till allmänheten och verkligen få ut ordet hur vi faktiskt stoppar funkofobin tillsammans. Och det här har vi gjort från början tillsammans med de andra funkisrörelserna. Till exempel unga rörelsehindrade, dövblinda barn och ungdomar och unga hörselskadade. Och då som sagt unga med synnedsättning, vilket har varit projektägaren genom hela den här perioden. Och om man ska summera väldigt kort är projektet helt enkelt att höja kunskapen inom funktionsrätt och de fördomar som personer med funktionsrätt möter av. Och sen som sagt stoppa funkofobin.
Men nu måste jag fråga, vad är funkofobi?
Ja, men precis, det är ju en bra fråga. Det är ett ganska nytt ord till vissa. På engelska kanske man är lite mer van och det är ableism. Men just i Sverige brukar vi använda funkofobi, och det är just det här begreppet som samlar de fördomar och den diskrimineringen som personer med funktionsnedsättning utsätts för. Så exempel, det finns ju flera exempel på funkofobi, eller hur? Alltså, jag tror att alla vi kanske har våra egna erfarenheter av funkofobi, men man kan tänka sig på ett jobb, om en arbetsgivare vill inte ge, eller vill inte anställa en person som har en funktionsnedsättning på grund av att de tror att den här personen kan inte göra ett jobb bra på grund av deras funktionsnedsättning. Det är ju den här fördomen, eller hur? Mm. Och det är ju funkofobi.
Tror det är något många som har sagt jobb känner igen sig.
Ja, men hallå. Ja. Eller, jag har väl känt till det. Man vet inte om man ska säga att man har en funktionsnedsättning för att man vill inte att arbetsgivaren ska tänka, okej, vi kan inte anställa den här personen. Det är ju helt fel, det är ju helt fel. Men det händer ju idag, vi vet att det händer.
Det blir ett av de vanligaste problemen, ska jag säga, egentligen när man pratar just det här med att söka jobb. Att det är ju några frågan, ska man skriva i sitt CV att man har en funktionsnedsättning eller inte? Det hör vi ju våra medlemmar jätteofta säga. Mm. Så det är vanligt.
Det tycker jag är så komplext, för jag är väldigt stolt själv av liksom den personen jag är, och liksom ändå liksom att ha en synnedsättning är en del av vem jag är. Det är liksom varför jag är här i livet nu, liksom att jag har kommit dit jag är. Det är på grund av min synnedsättning. Men sen på samma sätt liksom, ska man säga att man har en synnedsättning då om arbetsgivaren inte tror att man är tillräckligt bra? Jag tycker det är jättesvårt att balansera den.
Ja, men samtidigt, alltså vi är ju våra egna personer, vi är ju inte vår funktionsnedsättning. Så ja, det där är en väldigt svår fråga hur man ska göra. Skriver väl inte.
Det finns väl olika områden i den här rapporten också, vad jag förstått det som. Det är ju tre områden som ni har tittat på extra mycket, va?
Ja, men precis. Och vi har redan gått in i en av dem. Det är ju liksom arbetsliv, funkofobi inom arbetslivet. Och sen rapporten och sedan våra filmer. De har gått in i både utbildning, arbetsliv och samlevnad. Hur det är att vara en person i samhället idag med en funktionsnedsättning. Och det finns ju då jättemånga exempel inom dessa tre ramar.
Kan du ge några exempel på de andra två framförallt, tänker jag? Arbetsmarknaden har vi pratat lite om där med att inte bli anställd på grund av sin funktionsnedsättning.
Ja, men precis. Jag tror många själv, tänker jag, från när jag gick i skolan, både på grundskolan och sedan högre upp genom åren. Men jag tänker, mobbning händer ju väldigt ofta tyvärr inom utbildningen och skolan, både från lärare och från andra elever. Det är väl lärare som inte tror på många ungdomar med funktionsnedsättning, och att de har sagt att barn eller ungdomar med funktionsnedsättning kanske är lata för de deltar inte i gympa, eller att de fuskar för att de får längre tid på prov till exempel. Jag vet, när jag är på gymnasiet, då var det flera lärare som inte trodde att jag hade en funktionsnedsättning och då ville inte ge mig extra tid på prov fast jag hade liksom intyg att jag skulle ha längre tid. Och för mig, jag kommer alltid ihåg, det var ju sant, det tog ju mig längre tid på grund av hur testerna var. Men det är många som inte tror det. Och sen att andra barn var avundsjuka att man fick längre tid än vad de fick. Själv hade jag en iPad i skolan också. Och då kommer jag ihåg att det var många elever som inte tyckte det var rättvist att jag hade en iPad. Fast det var det enda sättet att jag kunde se tavlan. Annars kunde inte jag vara med. Men om vår rapport ger flera citat på just det här om vad barn upplever i skolan. Och vår rapport heter faktiskt "Du måste acceptera att du alltid kommer bli diskriminerad". För det var en ung person med en funktionsnedsättning som delade med till rapporten att de skulle DO-anmäla deras institution på deras skola för att de inte fick det hjälpmedel som de skulle få. Men då sa den här skolans jurist till dem, "Nej, du måste acceptera att du alltid kommer bli diskriminerad på din hörselskada", och att de helt enkelt skulle acceptera att de inte fick de hjälpmedel de behövde.
Så det är något som ingen ska behöva acceptera.
Nej, men eller hur? Alltså det ska ju inte vara så svårt. Man ska ju inte behöva ha sådana här samtal som vi har nu. Men det är ju sanningen. Mm. Och sen samlevnad. Det är ju flera som inte riktigt, alltså, som blir mobbade, som blir utsatt i samhället, som inte blir behandlade på lika villkor som alla andra. Och jag antar att vi kanske alla har våra egna exempel på det. Men jag vet en som, jag skrattar inte, men ibland glömmer jag bort det. Men jag var tillsammans med en kollega för några veckor sedan. Vi var faktiskt i Bryssel och skulle in till ett funktionsrätt evenemang i EU-parlamentet. Så här, så att väldigt fokuserat på funktionsrätt. Att vi skulle fira hur mycket vi har gjort inom funktionsrättsrörelsen genom åren. Så var jag faktiskt hennes ledsagare. Och så gick vi in här i parlamentet och flera gånger frågade folk mig som hennes ledsagare, vad hon behövde hjälp med. Och jag var nästan lite paff, så bara, men hur vet jag detta? Ni måste fråga henne vad hon vill. Och det hände i princip 3 gånger med 3 olika personer inom 10 minuter. Och vi kan ju skratta åt det med varandra, för det är lite komiskt här tycker jag.
Ja.
Men det är ju sanningen, och det här är det här med samlevnad. Att folk liksom tror att inte man är en egen person. Och det är något vi lyfter verkligen i vår rapport och i våra filmer. Men det är både med relationer och hur man blir bemött på stan. Det är ju allt. Alltså verkligen.
Mm. Ja, men just det där med att prata över huvudet på en med en ledsagare, det är något jag själv har varit med om så många gånger också. Att, ja, men, serveringspersonal kommer och säger att här är hans dricka, eller ja, man hejar på ledsagaren istället för mig, eller ja, det är så, alltså man bara känner att, ja, men ursäkta, men du kan faktiskt prata med mig direkt.
Ja. Kan du säga det liksom, känner du bekväm att säga så, hallå, jag är här, du kan prata med mig, eller har du hittat något bra knep för att hantera de
telefonerna? Jag brukar mer alltså i det läget nästan säga att jag ska, ja, men om man tar ett exempel, så går jag fram och beställa någonting eller sånt och den börjar prata med min ledsagare, då brukar jag bara gå fram och typ nästan ställa mig framför ledsagaren, bara hej du.
Bra.
Ja, här är jag. Bra. Alltså kanske inte säga rakt ut att du kan prata med mig, men bara ta plats.
Ja, men jätteviktigt.
Men det är så många, tänker jag, som inte vågar det heller.
Ja, och det är svårt ibland. Alltså man kan vara ändå kaxig och ha bra självförtroende, och sen bara om någon säger något som är väldigt funkofobiskt och bara vet inte vad man ska säga, för man, ja, blir väldigt
definitivt.
Man blir ju chockad.
Ja, eller hur?
Ja,
och sen är det alltid typ en timme senare och bara, ah, jag borde sagt det där. Alltså så här väldigt kaxigt.
Ja, ibland tänker man inte på heller att vänta, är det där funkofobi eller inte? För det sker så snabbt.
Ja.
Så man hinner knappt reflektera över det förrän efter, att vänta, vad hände där egentligen?
Precis.
Och då går man och tänker på det och mår dåligt över det också. Ja. Så, ja, det är tråkigt. Men...
ja, jag har ett exempel själv som bara hände här i Stockholm några månader sedan. Jag tittade på min mobil, och så som jag håller min mobil, den är ju precis vid min näsa, eller hur? Alltså så väldigt nära. Och så hade jag mobilen på bordet, så då var min näsa i princip på bordet, om man ska säga så. Och så kom någon väldigt snabbt förbi mig och frågade om jag gjorde droger. För att det, alltså, de tyckte liksom att jag... alltså ja, ni kan förstå den bilden. Och sen gick de bara förbi, och jag bara, vänta... både jag och min sambo tittar på varandra och bara, vad hände precis? Alltså, vem skulle säga så? Alltså, klockan 3 på en vardag. Alltså,
Ja, men det är så konstigt. Folk är lite roliga, för ibland är man jättefin känslig och inte vågar lägga fram vissa kommentarer, men helt plötsligt kan folk bara säga vad som helst, när som helst. Så det är som en så märklig bjuste där, hur man sitter. Jag vet, när jag var liten så hade jag... har vi keps, det har jag i och för sig fortfarande, men jag hade keps på mig väldigt mycket för att jag är ljuskänslig. Och det var jättemånga gånger som folk gick fram till mina föräldrar och sa att ska han inte ta upp kepsen så han ser någonting?
Ja, de vet ju självklart vad du behöver göra med ditt liv.
Ja, men exakt. De var så här, men varför lägger ni er i det?
Ja.
Liksom det? Han har ju den för att han ser dåligt eller ljuskänslig.
Ja, men det är likadant. Varför har du liksom näsan så nära din dator eller tv? Det är inte bra för nacken, det är inte bra för dina ögon. Man bara, okej, tack för det tipset.
Ja, men typ.
Det ska jag ta vidare i livet och tänka på.
Jag tänker också på en annan grej när jag och en kompis åkte tåg. Hon sitter i rullstol och har synnedsättning också. Och vi skulle gå, liksom, ha bokat ledsagning för tåget. Och ja, vi visste inte exakt var vi skulle gå. Och han bara drar iväg långt före.
Mm.
Och sådär. Typ som att jag var hennes assistent, eller vi bara kunde gå. Liksom. Mm. Han bara gick med hennes väska och bara gick. Och vi bara, jaha. Det var bra hjälp. Det är liksom inte som att de förstår liksom att när man behöver ledsagning eller hjälp, så då tar man det. Men nej, det är inte alltid de förstår det.
Och det är ju det rapporten verkligen lyfter, och självaste projektet lyfter. Det här med okunskap.
Ja, men verkligen.
Alltså det är ju just det. Jag tror många av våra egna erfarenheter just nu, det handlar ju om okunskap. Och det var en av våra slutsatser inom projektet, nu när vi är klara. Det är att folk helt enkelt har inte den här kunskapen. Och ibland är det att de inte känner sig bekväma att prata om det. Eller ibland så säger de väldigt olämpliga grejer som de inte tänker på är funkofobiska. Så att det är det vi har försökt höja genom projektet. Och sen nu när projektet är klart, hoppas vi att det kan leva kvar med alla dessa resurser som projektet har tagit fram under de senaste 3 åren. Inklusive rapporten och dessa fantastiska filmer.
Ja, verkligen. Men vad ser ni för resultat av själva projektet? Vi har varit inne lite på redan vad ni har kommit fram till under det, men ser ni något konkret resultat att det här har vi lyckats påverka?
Det är ju väldigt svårt, och hade jag hoppats att jag skulle kunna säga här idag, det finns ingen funkofobi i Sverige idag. Det är tyvärr inte sanningen, även om projektet hette Stoppa funkofobin. Men jag är väldigt stolt de resurserna som projektet har tagit fram och de dialoger som projektet har haft. Som sagt, vi har alla dessa resurser så att projektet kan leva kvar, att organisationer som Unga med synnedsättning, om ni behöver extra stöd eller material för att ge till folk för att verkligen förstå vad funkofobi är, vad historien är av just funkofobi, då har vi dessa resurser och de kommer ju leva kvar. Så jag tycker det är ett väldigt konkret resultat som man kan ta vidare. Och sen personligen, vad jag har tyckt var väldigt roligt och spännande är att man kan ha dessa dialoger, i princip de dialogerna som vi tre har just nu, men med andra som inte är lika bekväma att ha dessa diskussioner om funktionsrätt och personer med funktionsnedsättning. Och jag tror om vi fortsätter den dialogen som vi har börjat, då kommer ju bara mer och mer personer vara mer bekväma att prata om det här ämnet och ha dessa dialoger, och det kommer ju bara spridas brett. Och det är väl det som är drömmen. Vi måste ha dialoger för att kunna stoppa funkofobin tillsammans. För jag tror inte att vi kan göra det själva. Alltså vi tre kan nog inte stoppa funkofobin själva. Men alla måste göra det. Det är inte bara vårt ansvar som personer med funktionsnedsättning, tycker jag i alla fall.
Definitivt inte. Jag skulle säga att det är ett större ansvar nästan på allmänheten.
Ja, men, ja, precis.
Så det är klart att vi har ju vårt ansvar så att visa vad vi klarar av och så, men det tycker jag vi är många fall är bra på, men det är ju tyvärr många andra som inte låter oss visa det, för att vi kan och vi vill, men vi får inte chansen i många.
På många grund av funkofobi oftast.
Ja, men precis.
Liksom.
Det är ju tyvärr så sanningen är att hade inte de här fördomarna funnits så hade vi haft betydligt större chanser att faktiskt lyckas, men allmänheten är för rädda, tyvärr. Ja. Det är min upplevelse.
Ja.
Men sen när
man är för rädd för att både prata om det, och framförallt man är för rädd för att fråga oss också. Mm. För att jag tror många av oss tar ju inte illa upp av att få en fråga hur de ska göra något sånt. Utan det är nog bara bra att de får göra det, för då lär de sig.
Ja, men på ett respektfullt sätt, eller hur?
Ja, men precis. Det finns ju många som kan tyvärr uttrycka sig väldigt, väldigt lumpigt också. Så det ska man inte sticka under stolen med. Men
nej.
Det är bättre att fråga, anser jag, än att inte göra något.
Absolut. Och ta liksom eget ansvar och lära sig. Alltså man måste göra det. Och sen inte förvänta att liksom om man har en vän som har en funktionsnedsättning, att det är den personen som kommer vara svaret på allt. Nej,
men
det finns en balans där, tror jag. Och det är därför det är så viktigt att vi gör det här tillsammans.
Men finns det någon statistik på olika saker inom funktionsfobin där liksom ni har sett skillnader på?
Statistik är ju så viktigt, men det är svårt för mig direkt att säga den statistiken som har ändrats i Sverige. Jag vet statistiken inom vår rapport, den har ju lyfts av väldigt många. Vi har haft flera föreläsningar där vi har mött flera personer som har kunnat lyssna på oss, unga personer med funktionsnedsättning, och förklara vad funkofobi är och hur vi stoppar den. Och där har vi ju nått över 500 personer. Och sen har vi våra filmer på YouTube, och det är ju offentligt så att alla kan ta del av dem. Så där finns ju statistiken för oss. Men jag tror också det är svårt att veta vilken stor betydelse projektet har haft. För det är ju säkert flera som har sett vårt material och dessa dialoger som inte ens vi vet att de har gjort. Vilket är ju jättebra. Det är ju det som är hela vitsen. Men när det gäller just liksom statistik inom funktionsrätt och personer med funktionsnedsättning, det är ju lite svårare och något som inte riktigt projektet kan veta exakt. Men jag är väldigt optimistisk att vi har nått väldigt många personer och att det här kommer fortsätta.
Ja, men jag tänker så här på den här filmen jag gjort. Jag tänker det är väl nått ut till folk förhoppningsvis, och ni som sagt har föreläst.
Precis.
Mycket. Och, så det, ja, men då är det ändå nått ut till folk. Ja. Det är ändå, ja, förhoppningsvis kommer vi fortsätta göra det.
Ja. Och jag tror en till grej som jag är väldigt stolt över är att projektet har tagit in väldigt många unga personer med funktionsnedsättning. Att det är, ett, det är de som äger projektet. Det är vi som äger projektet. Men också att de har kunnat ta del inom projektet från början. Så det var ju ungdomar med funktionsnedsättning som gav all den här information för rapporten. För det finns ju jättemånga citat från ungdomar därifrån. Sedan var flera ungdomar engagerade i våra filmer som vi har producerat. Men sen också genom de senaste månaderna har vi ju hållit dessa föreläsningar. Och då har vi sett till att unga personer med funktionsnedsättning tar del av dessa. Ett, för att både ge deras erfarenheter själva, för det är de som äger projektet. Men också att ge dem möjligheten förhoppningsvis att höja deras egna självförtroende. Att ge föreläsningar, vara ute och nätverka med andra. Och självklart då skulle dessa personer med funktionsnedsättning få betalt för deras tid. För ofta tror jag att vi får frågan att vi ska medverka på någonting bara för att det är bra att vi medverkar. Och det är ju självklart, men vi är ändå experter. Vi har ändå liksom andra grejer att göra. Och jag tycker det är så viktigt att ge alla som har den här expertin betalt för det de gör. Och det tror jag är något jag är väldigt stolt över att projektet har lyfts. Och jag vet, Linus, du har ju varit med flera gånger och gett föreläsningar, eller hur?
Jajamän.
Vad har du tyckt om dem? Har det varit kul? Har det hjälpt dig någonting?
Jag tycker det har varit väldigt, väldigt roligt och väldigt givande. Det
är bra. Så att jag inte sitter här och ljuger.
Nej,
liksom.
Nej, men det är verkligen det är ju kul att få komma ut. Eller, alltså kul genom situationstecken, för att det är väldigt givande att få berätta om sina erfarenheter, och bra att det får höras, tycker jag. Och det är ju en väldigt, som sagt, självförtroende boost där, att kunna stå där framme och sitta där framme i en panel och berätta om det man själv har varit med om och kunna göra något. Faktiskt ta en situation som är jobbig, som man tyckte var tuff, och faktiskt göra något konkret positivt av det genom att det får gå ut som kunskap.
Exakt.
Så att jag håller med. Jag tycker det är en väldigt bra sak. Och som du säger, det är bra också det här att värdesätta den kunskapen.
För
det är ju så vanligt att man hör att men kan du vara med, för det är ett expertråd hit och dit där vi behöver er.
Ja.
Och sen så, nej, ni får ingenting betalt, för att det är bara ideellt.
Nej, men precis. Men,
alltså, det är ju livslång erfarenhet som många av oss har.
Exakt. Och det är något som faktiskt kom upp senare med projektet, som vi kunde se till att vi kunde alltså fixa och se till. Och det hoppas jag också kan fortsätta att leva kvar. Och att självklart ska vi ställa upp för att ge våra erfarenheter och expertis när det är viktigt. Absolut. Men också att kräva att vi måste få betalt för det. Det är ju självklart. Alltså, alla andra får ju betalt, så varför skulle inte vi få det?
Verkligen.
Jag tänkte också på, du sa att det projektet är avslutat.
Ja, tyvärr.
Vad gjorde ni för att avsluta projektet sen?
Ja, vi hade faktiskt ett riksdagsseminarium. Så vi bjöd in politiska ungdomsförbund och ungdomsförbund inom funktionsrättsrörelsen för att hålla en panel. Och vi hade också ledamöter som var med och lyssnade faktiskt på vad vi har gjort inom projektet. Det var jag som gav den lilla presentationen, så verkligen summera helt enkelt denna rapport, dessa filmer och dessa föreläsningar för kunskapsutbyte. Men sen också vad jag tyckte var häftigast och roligt, och ni var ju båda med, så ni kanske har några åsikter om detta, men då att vi hade den här panelen där både politiska ungdomsförbund och unga personer med funktionsnedsättning kunde ta del av en dialog om hur vi tillsammans stoppar funkofobi och vikten att politiker och makthavare och allmänheten stoppar funkofobin. Så jag tycker det summerade projektet väldigt bra.